Den glider in i mål! Den glider in i mål! Varmt välkommen till min podcast Viktigt på riktigt by Karin Coach. Och vad är det som glider in i mål? Ja, det, kära lyssnare, ska vi prata om idag. Och jag undrar, Martin Lindeskog, finns du med bakom spakarna?
Ja, jag finns med här. Jag fick precis smak på och sugen på hockeypulverglass.
Va? Hockeypulverglass, vad är det?
Ja, det är lakrits. Det är ju det här, kommer du inte ihåg det här godiset som var som snus så kallat, fast det var inte snus.
Jo,
men det kallades hockeypulver. Ja. Det finns i glassform också.
Ja, och det är någonting som glider in i mål och det kan man ju fundera på. Men innan vi pratar om det så har vi en alldeles speciell gäst som jag är så glad och lycklig och stolt över att han är här. För det är en OS-legend. Och han väljer att komma till vår podd. Så jag måste dämpa mig lite. För en ödmjukare och härligare människa får man leta efter med ljus och lykta. Och här är han, ingen mindre än Jonas Bergqvist. Välkommen!
Tack så mycket, Karin.
Jag är så glad att du tackar ja när vi stod där på D-Close golv och åt lunch tillsammans efter din fantastiska föreläsning.
Ja, nej, men det var jättekul och det ska bli kul att prata lite ledarskap och medarbetarskap med er.
Ja, för vad var det som gled in i mål? Ja, det är en och annan puck som du har sett till har glidit in i mål, eller hur?
Ja. Och
för att inte göra lyssnarna besvikna så kommer ju inte fokus att ligga på hockey, eller hur? Det bestämde vi i början, eller hur, Jonas?
Ja, nej, men så är det. Det kommer väl att halka in lite grann ibland, men det är väl mycket. Ibland behöver jag svara på frågan vad jag lärt mig från elitidrotten som jag har nytta av i näringslivet, både som ledare och medarbetare och människa i stort. Så att lite hockey kan det bli ibland, men fokus är ju verkligen för de som vill bli lite klokare inom ledarskap.
Ja, exakt. Och jag frågar ju faktiskt dig innan vi körde, alltså, vad kan de förvänta sig? Jag tänker de som lyssnar nu, vi brukar köra en halvtimme, men när man har en sån här person som du med sig, så vi håller på så länge vi tycker att vi vill idag. Och vad kan de förvänta sig när vi är färdiga?
Ja, men jag vill alltid inspirera, ge tips och råd hur människor kan växa, hur ledare kan växa och hur medarbetare kan växa. Så att det kan man väl förvänta sig av den här stunden vi har tillsammans.
Åh, vad härligt. Och jag tänker på dig som lyssnar, om du är ute och går eller om du gör något praktiskt med händerna eller vad du sysslar med, vilket jag själv brukar göra när jag lyssnar på poddar, vilket jag tycker är så kul att sätta dig i kroppen liksom. Och vad du kommer att kunna ta med dig, för jag ska berätta innan Martin får lufta sin sköna stämma, så ska jag berätta att när jag lyssnade på Jonas så hade jag ju papper och penna igång. För han hade ju så mycket kloka saker att säga på sin föreläsning där på DE Close. Och det här är ju ganska länge sedan. Men tack vare pappret och pennan så kommer jag ju ihåg ännu bättre. Och jag har tänkt ge dig, kära lyssnare, nedslag i det som jag har gått tillbaka till i minnet. En del av det kommer jag ihåg av mig själv. Annat var stöd av det jag hade skrivit. Men den gula pennan, ni som har träffat mig i coaching-sammanhang vet att jag gärna använder en gul överstrykningspenna för det som är riktigt viktigt. Och den har varit igång, så det blir lite nedslag från hans föreläsning. Och kanske har du lyssnat på Jonas och kommer att känna igen dig och kommer att återuppväcka minnet, vad vet jag. Men med dessa ord sagt, så Martin, du vet att jag gillar att anteckna och du vet att jag är nyfiken på minne. Vem är du och vad vill du lägga till?
Jag är rådgivare inom nya medier och framförallt då poddradio. Och jag har ju tillsammans med några som heter Johan och Johan. Johan Gustafsson och Johan Gudmundsson, en podd som heter Penna möter papper.
Just
och där
det.
Är ju den där kraften att skriva ner vad som händer kreativt och vad händer med hjärnverksamheten. Och det kommer ni märka, ni lyssnare som lyssnar på den podden, att det är också lite symboliskt när vi spelar in just nu, milstolpen 100 avsnitt.
Ja.
Och det här fysiska mötet som du, tack vare då att du är där med i DE Close, att man kan ta till sig till detta, även om man inte var med då. Och man får en ny version av det. Man får sin take i en podd. Så det är det som kommer till mig. Att en podd, radio med audio, kan man ta till sig på olika sätt. Men det är ingen som går upp mot det fysiska mötet eller var med och lyssna på ett event. Mm. Men det du gjorde då, att ni hade också ett samtal. Och Jonas, tack igen att komma till den här lilla podden.
Ja, fantastiskt
och att
alltså.
Jag vill föra fram någonting, att man ska få lite tips och tricks när det gäller ledarskap och medarbetarskap, om det heter så. Och direkt pratar vi i Green Room, vi ska inte bli så mycket om sport, men det här egenskaperna, och då tänkte jag på det där, 1980 eller på 80-talet, när farmalaget Amerika vann över Sovjet.
Ja, det var OS i Lake Placid 1980.
Ja.
Det var väl egentligen tidernas sensation att man lyckas slå den där Sovjetunionen och den där lagmaskinen.
Ja.
Mm. Det var ju college-grabbar egentligen som hade tränat ihop ett helt år för att prestera så bra som möjligt på hemma-OS i Lake Placid. Och så lyckas de vinna med 4-3 i den där matchen. Det är en match man kan se många gånger. Det har gjorts filmer om den också. Just. Som det miraklet på is. Som
och det måste väl vara mycket mentalt. Det måste naturligtvis det fysiska också. Men ledarskap, att växa så. Personlig utveckling och annat.
Så är det ju. Och det där, de skapar ju gemensamma minnen. Och hade ju jobbat ihop ett kollektivt självförtroende som är så otroligt starkt inom lagidrotten. Lyckas man få det där kollektiva självförtroendet så finns det ju en chans att man kan välta även den ryska björnen på något sätt.
Mm. Och det är underbart att du säger det här. Och i förra poddavsnittet så pratade vi också om det här med någonting som man inte riktigt vågar säga hur som helst, nämligen just begreppet energi. För då kan man förflyttas till en flumperson. Och det är det sista som det handlar om. Utan det är riktigt tuffa, skulle jag säga. Det är ju när vi vågar gå inåt och titta på vår egen inre kraft och styrka. Och förhålla oss till vårt eget ego till exempel. Och hur man fungerar som en lagspelare. Vad säger du om det, Jonas?
Nej, men såklart. Alltså, jag inser ju efter karriären att jag reflekterar väldigt mycket över mitt sätt att vara i laget. Jag reflekterar över lagets sätt att vara i olika situationer. Mm. Och sen så kom jag ju ner med, kanske efter en match så började jag ju prata om vi skulle kunna göra så här istället. Och ibland kunde någon ibland säga att vad du grumblar. Men det var ju reflektion jag hade. Och reflektion är ett mycket finare ord än att man grumblar.
Exakt.
Och jag tror att jag lyckas hålla mig på högsta internationella nivå och kanske ändå var de tre sista åren var mina bästa egentligen som hockeyspelare. Och det kan vara en anledning att jag reflekterar väldigt mycket. Vad behöver jag göra för att ta nästa steg? Vad behöver jag göra för att utveckla mig? Vad behöver jag göra för att utveckla laget? Och det är ju saker som jag då har tagit med mig in i framtiden. Och därför är jag ju idag en tämligen trygg människa i vem jag är och växt in i den som jag är längst in på något sätt.
Mm, exakt. Och det var ju det här som mötte mig som fullständigt slog mig omkull när jag lyssnade på dig. Och jag är ju så tacksam att jag hade blocket framme. För att visst, hade jag inte haft blocket framme och skrivit ner så hade jag ju haft en känsla och en upplevelse. Men jag hade inte kommit ihåg på samma sätt och kunnat använda det. Och jag är ju en resultat- och action-person. Så jag gillar ju när det tas till nästa nivå och utvecklas. Martin vill säga någonting.
Ja, det blir ju sån här symbolik ändå. Har du äggklockan igång så det här med halvlekar och övertid. Vi har ju fått att nu detta symboliska avsnitt att vi får kanske ha lite övertid. Positivt sådant.
Äggklockan hade jag helt glömt, men nu har jag blivit upp den. Och vi får se hur länge det här kommer att ta. För att alldeles innan vi började spela in så började vi bekanta oss lite. För Jonas och jag har ju alltså träffats i det här föreläsningssammanhanget. När jag tog mod till mig att ordna mig så han skulle få lunch och jag väntade mig vid ett bord, det var bara han och jag där. Och så kommer han där och säger så snällt efter att ha föreläst en lång stund och folk vill prata med honom. Och kommer fram till mig och så säger han bara så här: du är väl en stjärna. Och plötsligt blev jag ju 3 meter där inne. Och där stod vi åt lunch och hade så trevligt och sen började de plockas och jag frågade, vill du vara med i podden? Och det här var introduktionen så Martin skulle veta, hur träffades ni? Så ville med Jonas veta hur Martin och jag träffats, och det är ju via podderiet. Så, och ni som har lyssnat på podden länge vet ju att Martin och jag har hållit på i snart 5 år och det här är 100:e avsnittet och där gick den in i mål. Så det var podden som gled in i mål. Och Jonas, jag skulle vilja förflytta oss tillbaks till det där, den föreläsningssalen, och börja där och ta med lyssnaren på en miniföreläsning eller en liten resa. För du berättade när vi stod i green room, så berättade du en strategi. Och den strategin i hur du föreläser, det började ju när du var chef på en bank och hade erfarenheter. Har du lust att berätta lite om det innan vi tar oss till DI?
Ja, men det kan vi såklart göra. Och det är ju så att jag har mer eller mindre föreläst sedan slutet på 90-talet i olika sammanhang. Och oftast så har jag gjort det utifrån den profession jag har haft som i näringslivet. Och, men när jag skulle börja på Swedbank 2015, eller 2014 började jag, men 2015 så skulle jag möta då Halmstads näringsliv på en stor gala. Och då förändrade jag mitt sätt att föreläsa inför den dagen. Och innan har jag kanske haft 5-6 bilder som lite stöd bakom, och det är lätt för människor att fota det där och ta med sig lite stödanteckningar. Det blir lite stökigt i lokalen, de tittar ibland på bilderna, ibland på mig. En annan grej som var att jag hade varit på de här föreläsningarna med marknadsföreningen i Halland. Det brukar vara 300 personer där, bara företag. Mm. Och nästan alla som kommer upp 7:30 på morgonen säger hej, hej, vad kul att komma hit och vara tidig morgon och roligt så jag ser så många. Och då tänkte jag vill överraska i det mötet och kanske gå göra precis någonting annat.
Ja.
Och då tog jag bort bilderna och och sen så börjar jag liksom rakt på. Istället för att säga hej, hej, så börjar jag. Det var en helt vanlig onsdag 1979 i Ängelholm i Skåne. Och där någonstans så fångar man människorna i lokalen på ett sätt som vad pratar han om nu? Och så kommer det en story om när min mamma var ute och dansade och så vidare. Men det är också så att jag har tagit bort bilderna utifrån att jag vill, om jag pratar om ett hockeyminne till exempel, som är OS-finalens avgörande, så vill jag inte tvinga på en bild som jag kör en film till exempel på det avgörandet, för då är alla på samma plats. Men om jag bara pratar och folk får i minnet komma ihåg liksom, var var jag någonstans där? Jo, jag satt med min avlidne farfar och vi hade en sån fin stund och det var en glädje. Eller jag satt på en flygplats i Los Angeles och lyssnade på en halvknackig radio. Man sätts in i ett emotionellt rum som gör berättelsen som jag berättar lite starkare.
Vet du vad, Jonas? Jag börjar nästan gråta när du säger det här. För det är så vackert. Och det är på riktigt. Och ditt sätt att göra det här, vet du vad jag skulle vilja lägga för raster eller filter eller take på det?
Nej.
Ditt sätt att göra det här är att du öppnar sinnena hos den som lyssnar.
Och jag tror ju på det. Jag tror ju på att använda alla sinnen på något sätt. Och det är så på något vis, nu antecknar ju du och sådär, men alla gör ju inte det. Och efter en föreläsning på en timme så kanske det är 25-30% av faktan som sitter kvar. Men det är 100% av känslan som sitter kvar. Och då är det viktigt att man förmedlar den känslan som gör att man känner att man har någonting med sig. Mm. Och när jag då har jobbat i olika roller så har jag alltid försökt koppla ihop mitt varumärke med det företagets varumärke som jag har jobbat med. Och om de har en god känsla för det jag presterar så spiller det över med det företagets varumärke.
Mm.
Och tillsammans så blir vi väldigt starka då. Det är mycket lättare att göra affärer med någon som man känner för. Så att så har jag funderat mycket och reflekterat.
Oj, så fint. Och här kommer reflektionen in igen. Och vi har en tidigare poddgäst som har varit med 3 gånger. Bland annat via sinnen och bland annat via varumärken. Och han heter Bo Melin. Och det här skulle ju vara totalt musik för hans öron att höra hur du har tänkt och hur du har verkligen genomtänkt arbetat med de här grejerna. Jag ser att Martin viftar och vill säga någonting.
Ja, jag tänkte just på, du ger ju, vad heter det, det är musik för mina öron och du ger mig argument för just poddradio som är först och främst audio. Det kan vara video och sånt också. Men just att man lyssnar själv. Och jag vet typ, Karin har lyssnat på Penna möter papper och hon kan direkt höra och återge när hon lyssnar, var hon var.
Ja,
man
exakt.
Man bildar det själv.
Ja.
Men också då att det kan vara accessibility, alltså det var access, det här med transcript, att vi nya poddar radioapplikationer, att man kan då ta till sig och gå tillbaka också. Och det är också bra. Mm. Att man kan se text i en app till exempel, vad var det de sa. Så det fick mig att reflektera att du gav ord på det på ett väldigt fint sätt. Och jag tänkte det kanske kommer längre fram i avsnittet, men Karin, dina förmågor på det, just vi har pratat med hockey, hur man kan växa och hur man kan personligt ledarskap och hur man kan prata med varandra. Hur skulle du kunna coacha, du har ju det på din webbplats, alltså atleter och annat,
ja,
med det här med att kanske lyssna på podden och säga, ja, det där var en intressant tanke, skulle du kunna göra en workshop med det eller skulle vi kunna göra en övning eller vad tänker ni när ni lyssnar? För det är ju det som är med ljud, att då är det inte så många andra distraherande saker.
Nej.
Utan man lyssnar, man kan ta anteckningar, man kan gå till transcript om man inte, alltså, ja, vad var det Martin sa nu igen? Ja, jag spolar tillbaka och jag läser transcript. Mm. Det finns ju mycket möjligheter där. Mm. Och det har ju dina färdigheter med det, och det skulle vara intressant att höra mer också vad Jonas skillset, hur han applicerar då från företagsvärlden och sportatleter och så här. Och hur vi kan se på positivt, hur ska man säga, inspirerande.
Mm. Och jag kan gärna haka på där och säga att jag har ju, min bakgrund är ju pedagogik, specialpedagogik och professionell coaching. Och jag tycker att det är så intressant i hur vi faktiskt gör när vi lär oss. Och när vi öppnar våra sinnen. Och det här som jag var inne på, att du med ditt sätt att förpacka det här medvetet, Jonas, gör att det går in. Att man automatiskt öppnar upp och tar in det. Och det är så pass mycket bra fakta och information till exempel i din föreläsning. Om man verkligen nu vill göra någonting utav det i sitt ledarskap. Då behöver man lite grann som jag ta ett steg till och notera för att sen kunna tänka själv om hur ska jag göra det här? Hur ska jag få det till resultat och aktivitet? Och det är sånt som jag hjälper till med. Och jag har ju en koppling mellan just företagsledare och elitidrottare eftersom det här är människor som vill och det är de jag helst jobbar med som är motiverade och redan vet att det finns mer att hämta.
Jag gillar ju det här. Jag har ju jobbat väldigt mycket med D.E. Close, kanske 25 gånger. Och många gånger så blir man ju bedömd efter. Och jag är ju van att bli bedömd från idrotten. Så det är ju någonting som jag uppskattar egentligen. För då vet jag på en skala var jag befinner mig. Men jag brukar ju alltid lägga väldigt stor vikt vid den fritext som man får. Då, och vad de hade för synpunkter på mitt framförande. Och då brukar det ofta komma genuint, lätt att ta till sig, enkla saker som jag kan göra i min vardag.
Ja.
Och jag tror att det är därför jag har klarat mig i näringslivet i 25 år. För att jag har försökt simplifiera, alltså göra det enkla. Våga liksom välja bort för att bli skarpare med de argument jag vill få igenom.
Ja.
Ibland så har man ju ett par, tre riktigt bra argument.
Ja.
Men sen lägger man på några till för att man tror att man är viktig. Och då blir de argumenten tunnar ju ut, huvudargumenten.
Ja.
Så för mig har det varit väldigt viktigt att våga välja bort. Och sen liksom våga hålla all kraft i samma riktning på något sätt. Så att vi alla förstår. Och jag hade ju min bästa kompis, han är fyller 92 år nu 1 juli. Och han var min första ordförande och han som anställde mig i mitt första ledarjobb. Och då kom jag på att jag skulle kasta sten med min personal. Ja. Jag kom in i ett prekärt läge så vi behövde kasta iväg en symbolisk handling. Att från och med nu och framåt så är det någonting nytt.
Mm.
Men ju närmare jag kom det där momentet som vi skulle göra så blev jag så här, är det verkligen vedigt att göra på det sättet?
Mm.
Så jag ställde frågan till honom, jag tänkte ta ut min personal i skogen och kasta sten för att bli av med det gamla.
Ja.
Jättebra, gör det, sa han.
Ja.
Och då blev det nästan så att jag tänkte att när han över, han ville bygga mig nu, så jag frågade mig, så bra är det väl inte?
Ja.
Jo, det är så förbannat bra, sa han. Ja. För att alla kommer förstå. Och det som alla förstår, det ska man göra mycket av, för då får du människor med dig. Och det har ringt i mina öron genom alla år som jag har lett andra människor. Mm. Och än idag. Att, om man gör sånt som människor förstår, då känner de sig lite smartare. De är beredda att ta rygg på dig. Och så går man framåt tillsammans på något sätt.
Det är helt rejält. Jag hör säkert att jag står där och applåderar. För det är så underbart att höra dig berätta med en sån naturlig enkelhet och tydlighet, och där du skalar bort allt bjäfs och fina ord och grejer, utan du bara gör. Och jag skulle vilja återvända till det där scengolvet som, där jag lyssnade på dig och där jag fick en rysning direkt när du började att berätta om vad som hände 1979.
Ja, nej, men det är ju... En del saker i livet är en slump, och samtidigt så brukar jag säga att framgång är aldrig en slump. Men det var så att min mamma gick ut och dansade 1979 när jag var 16 år gammal. Mina föräldrar var skilda, och hon var ute med sina väninnor en helt vanlig onsdag och hade en sån här liten danskväll. Och på natten kommer hon hem och väcker mig och börjar skaka liv i mig och tända lampan. Och det hör ju inte till vanligheterna när man var 16. Och jag någonstans frågar min mamma där, mamma, vad är det som har hänt? Sa jag, vad är det? Nej, men vet du, sa hon, jag har dansat med Leksands IFs ordförande ikväll. Och Leksands IF var mitt stora favoritlag, och i Skåne på den tiden fanns ingen elithockey överhuvudtaget. Så sa jag, har du det? Ja, han kommer hit 6:30 imorgon kväll och tar en kaffe och lämnar papper till dig innan han åker tåget tillbaka till Leksand. Så du kan söka in på Leksands hockeygymnasium. Och du kan tänka hur lång väntan det var för mig den dagen. Men 6:30 kommer ju den här killen, Tage Eriksson. Och visar sig att han är ordförande i hockeysektionen. Och jag får de där papperna och söker in och kommer in. Och där någonstans, där börjar verkligen min resa i livet. Eller lite grann med ålderns rätt, att man får vara lite filosofisk, så inser jag att mitt liv börjar på riktigt där och då. Och hade inte min mamma gått ut och dansat den onsdagen, så hade jag förmodligen inte fått vara med de 20 åren på elitnivå som jag var i 4 olika länder. Så att det var ju såklart en slump. Samtidigt så hade jag väl visat min mamma att att jag brann för idrotten. Och sen när jag väl fick chansen så tog jag den. Så att en massa olika saker. Nu har tyvärr min mamma gått ur tiden, men jag har aldrig riktigt frågat henne vad var det du sa egentligen under den där dansen.
Nej.
Men hon var den första agenten i svensk ishockey i alla fall, det kan jag garantera.
Och där, Martin, får du vara beredd att klippa. Hon var den första agenten i svensk ishockey. Det får bli ett sånt här klipp för podden. Fantastiskt. Och ja, Martin, du viftar och vill säga någonting.
Ja, det är ju någon film där det är just sådana agenter, och det är ju inte farliga agenter, utan det är ju sådana här, vad heter det, coacher som söker upp talanger. Det är väl som att säga agents på engelska. Och det finns någon film just hur de ser någon, om det är baseball eller vad det nu är. Just eller amerikansk fotboll, och så här, den ska vi ha. De ser möjligheterna.
Mm.
Och då tänkte jag på ett annat referens, och det är det där klassiska. Är det inte Wayne Gretzky som säger om tajmingen? Och vad pucken är, och att man är på rätt ställe på rätt tid.
Ja, det gäller
färdighet och träning och så att göra. Nu kanske jag förstår det citatet, så du får gärna förbättra
det. Nej, inte alls. Nej, men han säger väl någonting att det gäller att vara först på det ställe där pucken hamnar härnäst.
Ja, just det. Precis, så man har lite framåt.
det är ju det som är strategi. Liksom.
Så hon visste ju det kanske, att hon kände på sig det, att det kanske var något intressant att gå till dansbanan och sen
rätt
repliker och...
Ja, nej, men det är ju klart att jag är minst av en syskonskara på 4, och det är klart att hon såg nog att jag hade någonting i mig, för att när jag var 11 eller 12 då anmälde hon mig till en provfilmning till nyinspelningen på Rännstensunga. Och det var 3000 som sökte på i Växjöbyn, och 100 fick åka upp till Stockholm och provfilma. Så det var min första bekantskap med Stockholm, och jag fick träffa Hasse Alfredsson, höll i själva introduktionen där, och så fick vi provfilma och så vidare.
Oh, wow.
Men jag kom inte med. De skulle ha 20 stycken, så jag fick ett brev sen. Tyvärr har du inte kommit med, men du ligger på hyllan. Jag har legat på den där hyllan ganska stabilt nu under 50 år.
Ligger på hyllan och där blir ju automatiskt en koppling till just det här med idrotten, med förmågan att kunna ta en förlust, förmågan att kunna ta ett nej, förmågan att bli bänkad. Och innan vi går vidare till mamma Britta, som jag ju kommer ihåg att hon hette, så skulle jag vilja att du bara säger några ord om det. Vad betyder den förmågan för att kunna lyckas?
Den är jätteviktig. Jag har ju utvecklat den förmågan över tid, för att det finns någonstans, man brukar ju prata om vinnarskalle och pannben och alltihopa, och det är klart att jag hade väl aldrig fått uppleva alla de där sakerna jag har fått göra inom både näringslivet och idrotten om inte jag hade haft ett ganska bra pannben och varit lite vinnarinstinkt. Men inledningen på min idrottskarriär handlar väldigt mycket om att visa sin vinnarskalle genom att bli förbannad och besviken när man förlorar. Mm-hmm. Och det tog nästan överhanden, att man skulle visa hela sin omvärld hur mycket laget och förlusten betydde, så att man skulle nästan tävla om vem som kunde deppa mest på något sätt. Och jag fastnade i det också, där man historiskt hade varit inom idrotten. Mm. Men jag har lärt mig en helt annan metodik. Alltså det gäller fortfarande att bli lite, ibland mycket förbannad, besviken.
Mm. Mm.
Och sen revanschsugen. Och det måste man hantera väldigt, väldigt snabbt.
Ja.
För att inom idrotten så ska man prestera på max kanske varannan dag. Så där,
ja.
Kanske 2-3 gånger i veckan i alla fall. Och då kan vi inte hjälpa varandra att dra ut energin och kroppen.
Nej.
Och inom näringslivet så ska vi gå till jobbet varje dag. Och tar vi med oss dåliga energier så sabbar vi ju den tiden. Och det är som en rutten tomat. Den kommer liksom aldrig tillbaka någon mer. Så att för mig, jag letar efter människor i min omgivning idag när jag leder som kan konstatera att det där var fasen inte tillräckligt bra.
Nej.
Men om vi gör de här 2-3 grejerna bättre så har vi en fin platå att möta morgondagen ifrån.
Mm.
Och det bygger hopp.
Ja.
Och jag läste någon gallupundersökning nu, bara skumma den lite grann, men då kom det ju fram att det var en undersökning på hela Europa. Och det som absolut stack ut nu i de här tiderna vi lever i, det är att jag tror det var 57% som sa att hopp är det viktigaste i ledarskapet.
Ja. Exakt.
Och det är så enkelt egentligen. Du kan gå till din familj, jaktlaget, idrottsföreningen.
Ja.
Du kan gå till arbetsplatsen, så behöver vi hjälpa varandra att bygga hopp för framtiden.
Exakt. Helt, helt enig med dig. Och att bygga hopp, och att de små stegen är de stora och betydelsefulla. Att det har betydelse för hur jag hanterar min närmsta omgivning. Hur jag agerar, vilken energi jag släpper ut och släpper igenom. Och är medveten om. Och det där är ju sånt som jag bland annat jobbar med. Den här omvandlingen av energi. Att kunna sortera i den energin som först behövs i ett idrottssammanhang och även i business-sammanhang. När det är skräp och jättedåligt och dålig energi. Att omvandla den till kraft som leder positivt framåt. Det är sånt vi jobbar med. Och det är så spännande. Och då använder man sig ju av det som ett lärande.
Livet är ju inte sockersött på något sätt.
Nej.
Jag har fått vara med om otroliga framgångar, men jag har också stött på enorma motgångar.
Ja,
och det kan vara motgångar personligen som kanske skulle kunna interfera min prestation.
Exakt.
Men på något vis så har jag inte försökt använda det som ett alibi. Utan jag har försökt göra det som är väldigt positivt. Det kanske jobbet eller kanske ishockeyn. Att lägga all min energi och få en glädje i det för att balansera upp min vardag.
Yes.
Så jag fick en gång, det kanske det finaste beröm jag fått någon gång av en medspelare som heter Masken Karlsson. Jag spelar mycket med. Och när jag var inne i en situation när min mamma fick demens och det var en massa andra grejer som hände. Och ju jäkligare jag hade, desto bättre spelar jag. Och då sa han, det är märkligt med dig Jonas. Ju jäkligare du har, desto bättre spelar du.
Ja.
Och någonstans kan jag tycka att det sätter ju lite grann fingret på vilken karaktär man vill vara.
Mm.
För att det finns så många saker i livet som man kan använda som alibi för att inte ge glädje eller inte ge hopp, inte ge sitt yttersta när man väl förväntas göra det. Men man känner ju inte sig nöjd efteråt.
Nej. Och det är så fint det du säger, Jonas. Jag har ju lätt för att bli rörd så där när det är starka saker. Och för mig seglar ett begrepp upp här när du säger det här. Och det är begreppet att ta ansvar själv för sina handlingar och sitt agerande.
Så är det. Och jag tror jag skrev på LinkedIn någon vecka här. Och jag skrev ju att det gäller att kunna se sig själv i spegeln och medarbetarna i ögonen när man är på jobbet.
Ja.
Och det beskriver lite grann hur jag vill vara.
Och det är en ära att få möta dig och det är en ära att få lyssna på dig. Och jag tror att Martin har viftat och vill säga någonting.
Ja, det är, tack igen, för det ger ju inspiration att fortsätta med podd också. Man kan ventilera och göra något positivt av det. Så länge vi har yttrandefrihet eller freedom of expression och man kan titta sig själv i spegeln och se just själen och sånt där, så är det ju positivt och bra och möjligheter. Så det var jättegivande och ger en boost.
Men man märker hur starkt ordet är.
Ja.
Hur man kan genom att formulera sig bygga någonting som går in i människor. Mm. Och det behöver inte vara bilder och det behöver inte vara ljud och lukter. Man kan addera det. Men man kan genom bara att prata få människor i en viss sinnesstämning. Det är intressant och det här mediet är ju jätteroligt på det. Jag har jobbat på tv också en gång i tiden med hockeysändningar och då var det reklam-tv. Då fick man ju aldrig lägga ut texten som man får göra nu. Så håll i er, det här kan bli ett långt program.
Ja, underbart. Wow. Och ingen blir lyckligare än jag. Vi kör. Och ja, det är helt fantastiskt. Och jag hade gjort en liten mellanrubrik här. För jag tittade ju tillbaka på mina anteckningar där från 7A som lokalen hette där vi satt i och där jag skrev på deras papper. Och då hade jag skrivit en rubrik att just den här delen handlar lite om ledarskap och entreprenörskap, Jonas. För att återvända till 1979 och då när Britta var ute och dansa. Och sen när du fortsatte att berätta i din föreläsning så kom vi till, nu kommer du bara att få två ord här. Först kommer du att få 903 galgar och 6 år. Vad är det för någonting?
Men jag brukar säga det att idrotten har spelat en väldigt stor roll i mitt liv såklart och format mig till den person jag är. Men en annan grej som har också haft väldigt stor betydelse, det är ju att jag är uppfödd i en entreprenörsfamilj. Mm. Min pappa drev ett tvätteri som han noggrant gick tillväga. Jag föddes i Hässleholm och vi bodde där med hela familjen och sen började han scouta hela södra Sverige, så sa han i Ängelholm, där är det en vit fläck så dit kan jag flytta. Och det gjorde jag och han när jag var 1 år och tog med hela familjen. Och sen så började vi bygga upp den där och vi hade ju till sist 25 kemtvättsbutiker i nordvästra Skåne. Och mina syskon som är äldre då, de började ju ganska tidigt jobba på alla lov och efter skolan och sådär. Och jag ville inte vara sämre än dem. För är man uppför i en entreprenörsfamilj så får man oftast lära sig att jobba i väldigt tidig ålder. Så redan när jag var 6 år så fick jag mitt första avlönade jobb faktiskt.
Ja.
Och det är ju så att ni har ju alla varit på kemtvätt någon gång och hämtat några kläder. Och då brukar det vara en sån här stålhängare. Då brukar det ligga en pappskiva där man hänger byxorna. Jag tror de flesta ser det framför sig nu. Och kan man väl säga det att det är någon som sätter dit just de pappskivorna.
Ja.
Och i det här fallet var det ju mitt första jobb. Jag skulle ju få 1 öre styck för varje sån där pappskiva jag satte dit på galgen. Och jag jobbade 8 timmar den dagen och kände mig väldigt stor och vuxen på något sätt. Och när jag var klar så fick ju medarbetarna hjälpa mig att räkna, för jag kunde inte räkna så långt på den tiden. Så att då hade jag gjort 903 galgar.
Ja.
Så när jag gick in till min pappa så sa jag gjorde 903 galgar. Och då fick jag 9 kronor, 3 öre och ett fast handslag.
Oh, wow.
Och jag förstår hur mycket den där uppväxten har betytt för mig. För aldrig någonsin har jag förväntat mig att få mer än det vi har överenskommit. Men jag lärde mig också i väldigt tidig ålder att vill man ha någonting så måste man putta in en sjujäkla insats för att få det. Och det är väl någonting som jag som har präglat mig väldigt hårt. Att jag har inte försökt ta in kurvor. Jag har inte försökt få mer än vad vi har överenskommit. Utan jag inser att vill jag dit så måste jag stoppa in en insats som gör att jag kommer dit.
Mm.
Och faktiskt så har man just, när man har den inställningen så tar det ju ibland livet en lite längre än vad man till och med hade vågat drömma om. Tack vare att man stoppar in den insatsen.
Mm.
Så jag är oerhört tacksam för den uppväxten.
Fantastisk berättelse. Och där kom tacksamhet. Det var ord nummer två för att det var, som jag stannade till vid. Och det du beskriver är ju, blir ju som en mental kondition. Att ha den driven, att ha det ansvarstagandet, att ha det självledarskapet, att hålla den linjen.
Mm.
För mig låter det, för jag minns i gymnasiet när de skulle förklara vad är kondition, och det är att du ska höja taket, du ska ta i så att du liksom blir lite mer varje gång. Så här, var någon han gick på GH och skulle förklara för oss. Men vilken härlig berättelse. Och nordvästra Skåne, hör och häpna, det hör ju inte ni på min dialekt, men det är ju mina barndomssomrar. Där har jag ju varit, och sommarstaden Ängelholm, jag har varit där så mycket, Jonas. Och så, där. Så vi ska inte förlora oss i det, utan jag har dyker ner på OS-guld och laganda. Vad kan vi lära oss av det? Och vad är laganda, Jonas?
Ja, podden kan bli väldigt, väldigt lång om jag ska ta hela rummet. För att det är såklart komplext. Men det handlar om några huvudindigenser, tycker jag. Och,
ja.
Den första som jag brukar prata om, det är vikten av att bry sig om varandra och visa omtanke.
Mm.
Och vi gjorde ju ett grupparbete inför OS i Lillehammer 94 där vi ställde oss frågan, eller coachen ställde frågan, vad är det som ska göra att just Sverige och Tre Kronor ska vinna OS-guld och inte de andra 11 lagen som kommer dit? Vad är det vi ska vara bäst på? Och då svarade alla grupperna laganda.
Mm.
Och det har man ju hört många gånger, och det är ju nästan så att det är uttjatat. Men,
ja, eller hur?
Och man kunde ju nöjt sig med det som förbundskapten, men han gjorde inte det, utan han ställde tre följdfrågor.
Mm.
Vad är laganda? Hur får man laganda? Mm. Och vad är det som raserar lagandan?
Exakt.
Och att reflektera över det en timme i de här grupperna gjorde att vi sen redovisade.
Mm.
Och det första som kom upp där var ju faktiskt det här som jag var inne på, att bry sig om varandra och visa omtanke.
Mm. Mm.
Och det är väl också, om man tänker på att hockeyn är en ganska machosport sådär, så är det lätt för människor i samhället att behandla mig efter det de ser på isen.
Mm.
För att han är hockeyspelare, han kan vi vara tuff mot sådär.
Mm.
Men oavsett om man är current coach eller man sysslar med podd eller man är lantbrukare eller bonde eller hockeyspelare, så bor det en människa bakom professionen. Och ju bättre vi hjälps åt att få den människan att må, desto större är ju chansen att vi lyckas tillsammans.
Mm.
Och det tror jag är grundbulten i hela det här med att när man pratar om laganda. Om inte man börjar där så kan man ställa in det andra också på något sätt.
Mm. Oh. Oh. Och det du beskriver ser jag som en inbjudning. Jag ser det som att du bjuder in med de här orden. Du bjuder in till laganda. Du bjuder in genom att förstå vikten av att faktiskt, hej, jag ser dig idag. Vad bra du gjorde det där. Att man peppar varann, att man finns där på riktigt. Och det behöver inte vara så konstigt. Utan Nej. Att man är äkta, men man behöver också ha klart för sig att då behöver jag också vara hygglig mot mig själv. För annars kan jag svårare att ge.
Absolut. Och det är väl en annan lärdom jag har i livet. Att, jag var ju min största kritiker själv, och det kan ju driva en till en viss nivå. Men vad man oftast gör, det är att man hjälper sin omgivning att se de brister man har. Och så förstärks de. Och jag tror på tvärtom. Det tog mig tills jag nästan var 25 år. Och ett exempel var att man kanske hade gjort en bra match. Man har gjort 2 mål och så kommer media in i omklädningsrummet. Och så säger de, idag gjorde du en fantastisk match. Nej, men jag skulle gjort 2 mål till. Såg du inte de där missarna?
Mm.
Och vad stod det i tidningen dagen efter? Ja, Bergqvist var bra, men han missade. Han skulle gjort 2 mål till.
Mm.
Jag hjälpte dem att se mina brister.
Mm.
Och hur det än är så påverkas ju jag när jag läser det där.
Yes.
Och då blir ju missarna större än den fina insats jag gjorde.
Exakt.
Så när självkänslan förstärktes i mig som människa, så vid samma tillfälle eller samma situation så kan ju en journalist komma in idag och säga, idag var du bra, Bergqvist. Ja, idag var det fasen världsklass. Och vad står det då? Ja, med glimten i ögat så här, va?
Ja, visst, det är perfekt.
Och då, vad står det då i tidningen efter? Jo, Bergqvist var världsklass. Och det är klart att jag bygger ju mig själv liksom, och tar de kliven mot att jag ser mig själv också lite bättre och är lite snällare mot mig själv.
Mm, exakt.
Och det är viktigt.
Det är jätteviktigt, det är viktigt på riktigt. Och Martin, han viftar. Vad vill du säga, Martin?
Ja, om du är med på det, Karin, och du hänger säkert på Jonas, då blir det ytterligare mer sport, bara sport. Ännu mer sport, som de säger, galenskaparna och annat. Men vad sa de då på danska då, när de slog Kanada? Alltså den enorma segern som ingen hade förväntat sig. Vad sa de då? Hur världsbäst var de då? Du får gärna säga det på danska.
Ja, jag vet inte. Jag tror att du skickar pucken till mig just nu, Martin. Jag kom ner, jag hörde talas om det här dramat mellan Kanada och Danmark. Och det första jag hör på morgonradio när jag ska ner och sätta på min gröt är, jag sätter på, och då är det en reporter som brukar, kom nu då, med Danmark, kom nu, kom nu. Och det här gick jag och ropa hela dagen. Och jag ringde upp en av sönderna, kom nu, på danska. Och ja, vi hade ju så roligt åt det här, och vi hörde ju hur de respektive lagen, de hade tagit ut segern eller förlusten i förskott, så de var tvungna att gå på ägg och köpa kallingar och allt vad det var. Så att det där är ju en riktig skräll och en story, men kom nu där, kom nu! Och de där... Jag tycker det är jättekul, och Martin vet att jag är busig med alla mina dialekter och grejer som jag håller på med. Och apropå detta så tänker jag, attityder insatta i respektive kontexter. Alltså, vad betyder inställningen, Jonas, när man är till exempel på en arbetsplats och så har man varit sjuk en längre tid och så kommer man tillbaka? Vad betyder inställningen? Vad har du lärt dig från sporten och från näringslivet om hur man tar emot en sån person?
Jag tror att det börjar med att man har en känsla på arbetsplatsen när man ställer upp för varandra i stora hela. Mm. Och det är klart att om någon kommer tillbaka efter sjukskrivningen, och det kan ju vara, och vet, man har ju inte riktigt samma kraft när man kommer tillbaka efter en sjukskrivning. Och vad har hänt då under de här 3-4 veckorna kanske man har varit sjukskriven? Jo, det har lagats på en massa jobb som man ska göra. För ingen annan har gjort det. Men om man på en arbetsplats känner att, nej, men vad kan vi hjälpa henne med eller honom tills han kommer tillbaka med sin sjukskrivning, så det blir lite drägligare att komma tillbaka. Om man har den inställningen så längtar ju folk tillbaka till din arbetsplats. Och man, annars går man ju dit med att ryggsäcken är full och man blir rätt trött i benen rätt fort då.
Ja.
Så att det tror jag är superviktigt. Det är ju lika om man får ett kundklagomål. Hänger vi ut en enskild medarbetare? Nej, det gör vi ju inte såklart.
Nej.
Utan vi tar emot det som ett företag. Mm. Vi rättar till det som ett företag. Och vi levererar en lösning och ett förslag som ett företag.
Mm.
Och det är ju ett sätt att ställa upp för varandra. Och där tror jag att vi hittar det här med tryggheten på en arbetsplats. Och tryggheten på en arbetsplats gör ju att människor vågar ta ett litet kliv framåt och vågar bli sitt bästa jag. Och ju fler som kan bli sitt bästa jag på en arbetsplats, desto större är sannolikheten att vi lyckas tillsammans.
Ja, vi ser ju varandra nu när vi poddar online här. Jonas är nere i Halmstad, jag står i Säffle och Martin är i Göteborg. Men jag står ju och applåderar och nickar och har mig. Och det här är ju musik för mina öron, verkligen. Just att bryta av den där rädslan som också innebär för en person att komma tillbaka. Att oj, hur ska jag orka och vad har hänt och allt det här. Och att möta de här känslorna, det som du var inne på med din föreläsning. Att våga vara i energin och våga möta varandra. Det är superviktigt. Martin, vad ville du säga?
Ja, det skulle ju kunna vara så att någon i ledningen spelar in ett ljudmeddelande till exempel. Eller en intern podd. Och säger, vi ser fram emot att du kommer tillbaka och vi ska jobba på det här under tiden.
Mm.
Och vad, hur kan man så kallat, det är ju swinglish då, men facilitera, eller kanske latin också, det här med silosystemen. Att det är ofta det som är en utmaning i organisationer. Och så kanske det kan vara i sport också, att det är olika kedjor. De är väldigt sammanfogade. fast det kan bli svårt att lira tillsammans. Eller man, det här är mitt revir. Och då kanske då den här högen är där, för det är ingen annan som har gjort det.
Men jag har haft förmånen att ha väldigt generösa människor runt omkring mig när jag har jobbat och fått, man brukar säga att man berömmer sällan uppåt, men jag måste säga att jag känner inte det, för jag har fått så mycket kärlek genom åren på något sätt. Mm. Och kanske det finaste, det var när jag själv hamnade på lasarettet, för jag fick ett akut diskbråck och blev inlagd i Halmstad på lasarettet. Och då var det en medarbetare på kontoret i Halmstad på Swedbank som skulle sluta och han skulle gå i pension. Men han hade otroligt nog sitt sista år blivit lite långtidssjuk. Och då hade jag ringt till honom flera gånger och pratat med honom och peppat och frågat hur det var och sådär. Och han hade kanske 2 eller 3 veckor kvar när han kom upp till sjukhuset, in på mitt rum. Och så sa han det att du var så schysst mot mig när jag var sjuk, så jag ville så gärna besöka dig nu när du ligger här, sa han. Och jag har tagit med 2 tidningar, en som handlar om det här och en handlar om det där, för jag vet inte riktigt vad du är intresserad av. Det är väl den ultimata bonusen och betalningen i sitt ledarskap. Alltså.
Ja.
Att bjussa tillbaka på det sättet, att man får den kärleken tillbaka, har betytt jättemycket för mig.
Oj, jag blir rörd igen, Jonas, och jag tycker det är så skönt att du berör de här djupare delarna inom oss, så att man kan säga det, att jag blir rörd. För du connectar med någonting i mig som gör att just jag känner att det här passar så bra i avsnitt 100 i Viktigt på riktigt. Hi Karin Coach. För det är precis det här som jag vill förmedla och vill få fler att få chans att lyssna på och inspireras av. Precis det här som du lovade i början av avsnittet. Och jag vet, jag dök ner på ytterligare en grej som jag tyckte var så härlig i din föreläsning. Och vad säger du om jag säger brustabletten?
Ja, men de finns ju runt omkring oss oftast, och de är ju ibland lite för få, ibland kan de vara lite förfalla bli lite för mycket, men de är enormt viktiga i livet i stort, och man kan ju ha dem i sin familj eller man kan ha dem i idrottsföreningen, men ofta finns de också på arbetsplatsen.
Ja.
Och ofta skojar man ju bort de där människorna, men för mig gäller det att visa omsorg att ta hand om de där brustabletterna som höjer stämningen.
Ja.
Och vi hade ju en gång vi låg på träningsläger i Norge, och det berättade jag väl på föreläsningen också.
Jajamän.
Vi hade legat på stenhårt träningsläger 8 dagar, så skulle vi spela ett par matcher med norrmännen, så skulle vi få åka hem ett par dagar för att sen vara borta i 6-7 veckor i sträck på VM. Mm. Och de där dagarna brukar vara väldigt sköna att komma hem. Så efter matchen var allting riggat in i minsta detalj med bussar och hyrbilar och allting.
Mm.
När det är 10 minuter kvar av matchen så tittar jag upp på klockan och vi leder med 2-0. Och jag räknar i baklänges i huvudet att om allting går in ett plan så ligger min egen säng klockan 1 i natt.
Ja, just det.
Och då gick strömmen. Ja. Och då blev det jättelång tid. Och för att förkorta ner historien så tog det ungefär 50-55 minuter. Och då satt vi i omklädningsrummet som var alldeles becksvart. Och då börjar det liksom rulla igång lite gnäll i omklädningsrummet. Så. Mm. Men då hör man en brustablett från rummet. En av spelarna där. Jag tycker vi sjunger, jag sa. Nej, Thomas. Jo, vi ska sjunga, jag kan den, sa. Och då börjar han en kulen, natt. Och så börjar han sjunga då. Och då, vi sjunger med lite hjälpligt. Men så när han var klar så sa han, vi tar den en gång till, sa. Och då sjöng vi så in i helsike, va? Frigjorde all energi vi hade inom oss.
Ja.
Och sen på slutet kommer bara förbundskaptenen in och säger, vad håller ni på med, grabbar? Det är ju landskamper. Liksom.
Ja.
Och då tänds lamporna. Och så går vi ut och spelar av sista 10 minuterna. Och så gör vi 3-0, 4-0, 5-0 och vinner hur snyggt som helst.
Ja.
Vet du, i andra omklädningsrummet, där hade de ingen brustablett. Där satt de och tyckte synd om sig själva och var kalla och frusna. Så lite är det i vardagen. Och alla kan gå hem i sin vardag och vara den där lilla brustabletten. Om inte man har det naturligt så behöver man ibland kliva ur sin egna säkra zon och faktiskt kliva in och ge energi för att ge hopp och ta det in i framtiden. Så tycker jag.
Jag har fått kritik för att jag tycker, som jag sa, att jag tycker så mycket om mina poddgäster och att ni är så fantastiska. Så det är totalt fantastiskt att höra dig berätta den här storyn. Och jag ryser och ryser och ryser. Och det är min kropp som är dubbelt så smart som jag, för den svarar innan hjärnan hinner fatta. Så vad säger du, Martin?
Ja, det är ju bara skoja. Nu ska jag inte nämna något namn, jag kommer inte på det heller. Men det här kunde ju bli en ny produkt som kunde sponsra olika evenemang och poddar och annat. Den där brustabletten som gör att du får en kick på positivt. Men också att lite så kallat instruktion och varningstext, ta det med måtta eller enligt instruktioner.
Nej, men jag har ju ett exempel på när jag var på en arbetsplats och så skulle vi köra lite grupputveckling på den arbetsplatsen. Mm. Och det sista vi skulle göra för dagen, var jag som skötte det. Ja. Det sista vi skulle göra för dagen var, som ni säkert gjort många gånger, man skrev ner 3 goda saker om varandra på en post-it-lapp och skulle man gå och lämna över det. Så här.
Ja.
Och när vi kommit halvvägs i den övningen så började en gråta i gruppen. Mm. Och jag frågade, är du ledsen? Så här. Nej, jag är så himla lycklig, sa.
Ja.
Jag har jobbat här i 10 år och jag har trott att de andra tyckte att jag var en pajas.
Ja.
Hon var brustabletten.
Ja.
I 10 år har hon gått där och känt sig som en pajas. Ja. När hon i själva verket liksom är nästan omöjlig att ersätta för den totala stämningen i gruppen.
Ja. Ja.
Därför säger jag det, vårda era brustabletter.
Ja. Åh, vad bra att du berättar det här. Den här avsnittet fanns inte med just i föreläsningen.
Nej.
Om just den här kvinnan. För att jag har ju lyssnat så noga på dig. Du har ju fått mina öron att bli. Jag ser ut som en att de är spetsade. Och jag kikar lite på mitt papper här. För jag tänker då, nu som lyssnar. Vi har ju brett ut oss i tid. Och jag har ju vridit upp äggklockan igen. Och den bara går och ja. Vi har några riktigt viktiga saker. Och det är bland annat, jag som jobbar som coach då. Jonas, vad skulle du säga? Vad är syftet med tydliga mål? Varför ska man ha det?
Det finns ju olika arbetsplatser som har försökt olika modeller. En del har försökt köra utan mål. Och en del känner sig väldigt stressade av att ha mål.
Exakt.
Och visst, det kan vara stressande ibland att ha mål. Men det är ännu värre där det inte finns några mål, för där råder egentligen fullständig förvirring. Man vet inte hur långt man har kommit. Man har inte ställt sin äggklocka.
Nej.
Man vet inte när man ska fira framgångarna överhuvudtaget. Man vet ju inte om det är bra eller dåligt.
Nej.
Så att för mig gäller det någonstans att ha mål som kanaliserar all energi in i hos människor i en och samma riktning.
Ja.
Då får man den kraften hos människorna och energin att gå i samma riktning.
Ja.
Då ska jäklar namma konkurrenterna vara bra om de ska hänga med.
Ja, exakt.
Och jag tror ju sådär, då vet vi också att vi kan ju se på oss tre, vi kanske har olika energier i oss. Men någon typ av energi har vi.
Ja.
Och den lilla energin, om vi får den, om man som ledare tänker att ja, men om jag ska få all energi i samma riktning, vad behöver jag göra då?
Mm.
Och när man hittar det där, då jäklar anamma blir det starkt alltså.
Det är så jättebra att du säger det här och att du exemplifierar. Och vi ser ju varandra, du som lyssnar ser inte oss tre. Men det som händer när man lyckas hitta den där energin, att det blir ju som ogenomträngliga väggar. Det blir ju som en kraft som rör sig som en kropp åt ett håll. Och vet man hur det ser ut dit jag ska, så det är tydligt och klart och man känner sig att det är förankrat i mig. Då finns det ju liksom
samtidigt är det ju mycket lättare för en medarbetare att känna en nöjdhet och en stolthet över sin insats om man känner att min energi har bidragit till att vi faktiskt har nått hit. Även om inte jag har gjort, ingen kan göra allt. Liksom.
Nej.
Men om jag stoppar in den lilla energin jag har eller den energin jag har och den går i den riktning vi ska, så är jag ju med och firar när vi väl kommer dit.
Yes.
Så att det är en annan grej som är viktig, att faktiskt våga fira framgångar. Och det behöver inte vara snittar och champagne varje gång, utan det kan vara väldigt enkelt att man belyser de sakerna som är bra i ett företag.
Mm.
Ofta är 85-90% av allt vi gör i ett företag förbannat bra. Men vi har en förmåga att fokusera på de 10-15 som inte är så bra. Och det föder inte heller någon riktigt bra energi.
Nej.
Så när jag har skrivit veckobrev i alla mina jobb som jag har haft, så har jag haft det som en rättesnöre, att jag ska spegla det som är företagets, var vi står som företag. Mm. Så innebär att om vi gjorde 85-90% bra, så skulle det speglas över ett år i mina veckobrev, att jag lyfte fram 85-90% av det som var bra i min kommunikation.
Mm.
Och då gav det också mig access att de gånger jag behövde trycka till så kunde jag göra det.
Ja.
Och då kände nog medarbetarna också att man har gett så mycket, han ser ju det, även det som vi gör bra, då kan vi faktiskt anamma det som man behöver göra dåligt.
Ja.
För annars så gör man ju felet att inte man har en öppen kommunikation, och de enda gångerna man hör av sig är när något är fallera eller är tokigt. Och det är ju inte så lika roligt att ha en ledare som säger, som man pratar om, som säger han hör bra av sig när det är dåligt. Det är liksom, man vinner inte riktigt den kraften på samma sätt.
Nej. Ja, det är underbart att höra. Vad säger du, Martin? Jag ser att du vill säga något.
Ja, det är väl att skapa, är det den här som heter Atomic Habit, alltså göra de här beteendena och göra de där små stegen. Det finns ju också inom sportvärlden de här engelska, brittiska cykellandslaget som gjorde förbättra sig 1% hela tiden eller under lång tid. Och det kunde vara små saker som att smörja kedjan eller vad det nu var. Men att göra det då, alltså de där små stegen, och se att det kan bli över tid resultat då.
Ja.
Och det bottnar tillbaka i också en medvetenhet och en inställning där du som lyssnar kanske har fått ny inspiration för att se vad är din cykelkedja, vad är din olja, vad är det du ska putsa på så det blir lite finare, lite bättre och så vidare. Och jag är, så snart ska vi väl börja knyta ihop den berömda säcken kanske. Men Jonas, jag undrar, vad hände 1986?
Ja, för Tjernobyl gick i det. Nej, det är ju en lång historia, Karin. Vill du verkligen att jag ska ta den, eller?
Ja, orkar du?
Ja, det gör jag, absolut. Men det är... Jag gjorde mitt första VM 1986. Så jag debuterade i Tre Kronor 1984. Är det det du menar, eller?
Ja, och jag menar... Vi hängde i allt som var rätt. De var röda, de var stora, de var omöjliga. Ja. Ni hade haft en psykolog inne. Och du har gett mig någonting som jag använder, Jonas. Som jag dagligen använder. 30 sekunders regeln.
Ja. Ja, men precis. Vi fick ju Sovjetunionen då, eller ryssarna som jag kallar dem. De var ju så fantastiskt bra. De var ju på en helt annan nivå. Och de var ju världens bästa lag och hade ju sina ryssfemmor som var fantastiska. Vet du. Och när jag debuterade första matcherna fick vi 10-0 och 10-1 i baken. Liksom. De var ju omöjliga att besegra och betvinga över 60 minuter. Men i början på 1986, då i februari, så hade vår förbundskapten tagit in en psykolog.
Mm.
Och han ställde bara en enda fråga till oss. Kan ni hålla nollan i 30 sekunder mot ryssarna?
Mm.
Och vi skruvade på oss och insåg att ja, men det ska nog gå bra. Bra, sa han. Då har vi taktiken klar. Och då var det då jag tänkte, vilken tur, han blir psykolog och inte hockeytränare. Men han hade ju en poäng. Vi bröt ner den här ogreppbara 60 minuterna till 30 sekunder.
Mm.
Och vi hängde och klängde i allt som var rött och sen började vi närma oss ganska fort.
Mm.
Och vi var väldigt nära i VM-finalen 86 att faktiskt vinna, men vi förlorade med 3-2. Mm. Men året efter, 1987 på våren, så mötte vi dem i den 51:a matchen. Vi hade alltså inte vunnit på 50 matcher mot det ryska laget. I en träningsmatch på Johanneshov i Stockholm och lyckades vinna med 2-1. Och 3 veckor senare så är Sverige världsmästare i ishockey för första gången på 25 år. Det var så stort det året så vi till och med fick bragguldet. Och det är genom att tänka 0-0-0-0. Men det är där jag tror på målsättningar. För att om man tar de ryska spelarna individuellt så var de bättre på exakt varenda position.
Mm.
Men vi var bättre på någonting annat.
Mm.
Vi kanaliserar all energi och styrka i exakt samma riktning vid exakt samma tillfälle. Och vi lurar dem på de där ädlaste medaljerna.
Därför tror jag
på målsättningen.
Ja, det är helt otroligt. Jag är så glad att du ville berätta om detta. Och jag tänker att i vår tid, vi lever i en tid där ute som är stökig och bökig som aldrig förr. Vi vet vad det handlar om. Med krig och klimat och hela det så kallade alltet. Och där kan man bli väldigt stressad som individ. att då ha, kunna använda sig av den här 30-sekundersregeln med att översätta det till min egen verksamhet, till min egen vardag, att det jag kan om, eller om man hamnar i en kris, man hamnar i sjukdom, man har nära kära som är sjuka och allt bara blir kaos, då kan jag omfatta den här stunden. Då jobbar man stund för stund för stund med att göra det bästa av det. Och det är översättningen av 30 sekunders regeln från 1986, Jonas. Det var det jag så gärna ville.
Ja, nej, men jag har sett så många och jag använder det mig själv. Jag har använt mig av det många gånger i ledarskapet också. Men jag vet att jag hade en kille som satt i kassan. Vi kunde ha 500 människor inne en dag på banken i Swedbank.
Ja.
Och det var en som aldrig blev stressad. Och jag var tvungen att prata med honom en gång. Så vad är det som gör att du aldrig blir stressad? Jag tänker så här att först tar jag den här kunden.
Ja.
Sen tar jag nästa kund. Och efter det så tar jag nästa. Ja, men så enkelt det kan vara egentligen.
Ja, visst. Det är så underbart.
Han hade bara kommit på det själv efter alla år.
Ja.
Ja, och han mådde bra på jobbet.
Det är helt underbart. Och jag, innan vi ska snart knyta ihop, men jag vill få säga en sak när vi är på Swedbank och Halmstad. När du berättar om Mello och jag ser framför mig de här Mello-borna och grejer. Och det var fartrig och det var grejer på banken. Snälla, säg några ord om det, Jonas.
Ja, nej, men vi hade en... I samband med att Melodifestivalen skulle komma till Halmstad så gjorde vi en fest i banklokalen under en vecka. Ja. Vi rullade ut en röd matta utanför banken. Vi hade blinkande lampor när kunderna kom in. Och alla jobbade i boe och vi målade naglarna i olika färger till barnen. Och fastighetsbyrån spelade slagerlåtar 2-3 gånger live om dagen. Och det var ju riktigt party på banken verkligen. Och det är ju ett sätt också att visa kunderna att hit är man välkommen. Ni kanske får vänta lite, men under tiden så har vi trevligt. Ja. Och det var ju mest för egentligen kunderna, men det blev ju en sån fantastisk personalaktivitet. Och för varje dag som gick så blev ju alla lite modigare. Och vi spelade in det där för att göra en halv minuters film. Och jag njuter när jag ser den där filmen. Hur mina medarbetare möter kunderna i den filmen med ett stort leende. Yes. På grund av att vi skapade en stämning i arbetsmiljön. Som gjorde att man vågade ta fram sitt bästa jag. Så att det är häftigt.
Jo, vad vill du säga, Martin?
Ja, det är en kort reflektion då. Och det kan man fråga mig sen då varför jag frågar om bank. För det har jag i släkt som har bankkontakter, om man säger så. För länge sedan, det var min mormor. Men det var ju det uttrycket, vad gör man efter klockan 3 på banken? Men då kan ju allmänheten få den här att man kan ha roligt också.
Ja, kan jag det.
Och sen har jag ju som avslutning då en fråga, den kanske Karin har också då. För när jag skickade mejlen till med den här länken vi spelade in, så hade vi en e-mailadress med siffror. 727. Eller 272. Eller vad
blir
det?
Ja, precis. Ja, 272, ja.
Ja.
Ja, nej, det är så här. Att det är så många landskamper jag har spelat genom tiderna. Och då när jag slutade så hade jag gjort mest landskamper i Sverige genom alla tider. Och jag skulle starta ett bolag lite snabbt för att jag skulle jobba på tv. Och då försökte jag hade 18 på ryggen så jag tänkte att det kunde heta 18 AB. Men jag fick inte igenom det och då sa revisorn, men det är klart det ska heta 272 AB, sa han. Du är ju liksom bäst i Sverige på landskamper. Så det var en kreativ revisor som faktiskt knäckte den där. Men jag brukar säga att det är 272 landskamper så här långt. Kanske blir någonting, man vet aldrig.
Oj. Äntligen fick jag det svaret. Det har jag väntat på. Och jag tänker, ni som har lyssnat, det är fantastiskt att ni har hängt i ända till nu. Och jag undrar, Jonas, har du lust att sammanfatta vad du har fått ut av den här poddstunden? Det vore jättekul att höra.
Men jag gillar alltid samtalet. Jag tror på samtalet, att hålla det igång. Och det är både i relationen, det är på arbetsplatsen och det är överallt. Håller man samtalet igång och är hövlig och spetsig på något sätt, så utvecklar det mig som människa. Så att de frågor ni har ställt och de diskussioner som har kommit upp har ju gjort att jag har fått rota lite grann i mitt inre. Och en del grejer ligger ganska långt fram, en del lite längre bak. Och Så att jag känner att jag har blivit en klokare människa på den här timmen.
Ja, men oj, det kom ännu en rysning. Och det var ju det du utlovade till de som har lyssnat. Att de skulle få det med sig. Och så har det gett till dig. Det har gett, definitivt gett till mig. Och Martin, vad säger du nu?
Jag säger detsamma. Och då kan man ju då, ni som, du som lyssnar, alltså lyssnaren, en individ. Om du har tyckt att detta är av värde, så finns det olika sätt som du kan så kallat ge en gåva eller ge tillbaka frivilligt. Som en handelsman, handelskvinna. Och det är ju att använda en ny poddradioapplikation där man kan skicka en liten donation, man kan skicka ett telegram med en text, man kan tipsa en vän, man kan följa podden. Man kanske vill säga, för jag får ju massa idéer där nu, alltså både på sport och företag, vad man skulle kunna göra. Den här brustabletten kommer ju förfölja mig här då. Vad skulle man kunna göra? Ta fram en prototyp i någon form. Så, ja.
Oh, wow.
Kanske med lite grönt matcha-te eller sånt där. Ja, inte vet jag.
Ja, men vad kul. Och ja, jättehärlig energi. Och jag kommer att göra ett blogginlägg till det här också. Och ett LinkedIn-inlägg. Så att ni som har lust sen att dela det här vidare. Så fler får chans att lyssna på Jonas. Gör det, säger jag. Gör det. För det här är så värdefullt. Och den glider in i mål. 100 avsnittet och kom nu där va. Det är bara början på alla mina tokigheter, Jonas. Och det kommer att fortsätta hela hösten med kommande ledare som ska förgylla podden. Och jag hovniger här, du ser. Jag hovniger och tackar för att du har gästat podden. Och jag brukar avsluta på mitt vanliga sätt med hög energi. Till oss tre och till alla som är med. Och jag höjer mina blommor här som jag var ute och plocka i morse till vår ära. Så naturen får vara med, skönheten, de små detaljerna, allt som vi kan ta in och öppna våra sinnen för. Och så säger jag, låt oss tillsammans gå ut och göra världen lite vackrare, lite bättre och lite roligare. För du är ju där!
Hej,
hej då, tack ska ni ha.